Hej, Aftonbladet Kulturs podd är tillbaka. Den här gången med en bokmässans special. Med några höjdpunkter från årets monterprogram på bokmässan i Göteborg. Och några teman på scenen i år var män och kvinnor och stad och land. Och i programmet kommer vi få höra Göran Greider prata med Marit Kapla om hennes Oseboll. Cinciana Ravini pratar sex och feminism med brittiska författaren Caitlin Moran. Vi hör Horace Engdahl berätta vad som hände om natten i Paris. Och sen intervjuar Åsa Lindeborg Fredrik Virtanen om hans bok Utan nåd och livet efter MeToo. Men vi börjar med ett samtal mellan Åsa Lindeborg och den norska författaren Vigdis Hjort, där hon får berätta om sin nytolkning av Henrik Ibsens pjäs Hedda Gabler till romanen med titeln Henrik.
Av allt som Ibsen har gjort som du kunde välja, varför valde du Hedda Gabler?
Det är ett lite komplicerat stycke, för Hedda tar ju livet av sig. Och hon medvirker också till att ett annat människa tar livet av sig. Och hon keder sig enormt och har en enorm förakt för de omgivelserna hon är omgitt av. Ikke helt frivillig, för hon har på en måte måttet gifta sig för att bli försörjd.
Ja, för att hon drabbas ju av, alltså Hedda Gabler i Ibsens pjäs drabbas ju av ett socialt fall, eller hur? Hon är fin, hon är, kommer från finare familj och tvingas
att flytta ner sig. General Gablers datter, ja. Ikke sant? Och ja. Så har hon någon friare och så blir hon inte gift och ja. Så kommer det lite tillfälligt, så kommer Jörgen Tessman förbi och så ska hon då tillbringa livet samman med en man som älskar sina två gamla tanter som bara snackar om trivialiteter, och han är den typen som ska skriva en bok om husfliden i medeltiden, och när han kommer hjälp från bröllopsresa så kommer en av tanterna med hans broderade töfflor och blir han helt åh, mina broderade töfflor, jag har savnat dem på bröllopsresan. Där han är helt olidlig, och detta människa ska Hedda leva med, och som vet vi ju på den tiden som Hedda Gabler blev skrevet, så hade ju inte kvinnor massa självrealiseringsmöjligheter. Så det är en helt reell existentiell situation som är krävande hon står i.
Mm. När du tar dig an Hedda Gabler 2019, då gör du Hedda till en man. Henrik Falk, som också har drabbats av ett socialt fall. Vad är det som har hänt honom?
Han är ju en redersön i en liten Vestfoldby, och hvor redaren blir sett på som han nyter väldigt respekt, ikke sant? Så har levt på høy fot. Men da faren dør, så etterlater han et konkursbo, og han prøver å redde rederiet ved å spille på aksjer, og så går det feil. Så han har ingen mor. I Hedda Gabler så finnes det ingen morsskikkelse. Hedda Gablers mor nevnes aldri, og Jørgen Tessmans mor, hvorfor han lever med tantene får vi heller ikke vite. Så det er bare han og faren. Når faren dør, så er han alene, og han opplever det jo som han har vært ute på en ganske hard seilas. Og når da denne ganske småborgerlige Elsa forelsker seg i ham, og liksom han inviteres fram hjem i denne familien, så kjennes det ut som å komme til en rolig havn etter stormfull seilas. Og som en redning. Men når man blir jo veldig fort trett av slike trygge havner når man er vant til å seile på de syv hav, da. Så det er jo det som skjer etter hvert.
Ja, så han er son til en redare, og som du sier så misslyckas det her med aktiespekulation. Så träffar han Elsa som er slöjdlärare.
Ja, eller hantverkslärare heter
hantverkslärare. Mm. Och hon är dotter till en pappa då som har en bensinmack där Henrik får börja jobba. Och du använder ett ord här, han hamnar i småsakslådan. Alltså det är småborgerliga, berätt, alltså han har, ja, det, han är fruktansvärt mitt, uttråkad här. Ja.
Men alltså det är mitt uttryck då, men
det är jättebra uttryck.
Ja, de flesta har ju en sån ting på kökene, en sån skuff på köknen, man slänger allt men man inte vet vad ska göra, såna små ting, så bara stappar man det in där följer han. Men jag bara liksom säga att när jag gör han till en man, så är det att två själ, som det heter på svensk. För det första så är det unge män som toppar självmordsstatistiken, i vart fall i Norge. Det är inte kvinnor som
samma sak i Sverige.
Ja. Och samtidigt så är det ju då att vi ser att det existerar ett ökande kvinnohat hos många Men de to terroristerna vi har haft i Norge är inte bara främmedfientliga, de är också kvinnefientliga. Och det är nog med att hela den mansrollen i ändring kan göra det krävande för enkelte män att finna sin plats, samtidigt som mannen inte bara är inviterad in i den traditionellt kvinnliga sfären, men egentligen är pålagt att delta i det som förr har varit kvinnlig sfär i förhållande till att passa barn och engagera sig i barnemat och allt det, för Elsa är ju gravid. Och jag kan gå tänka mig att det är enkelt män som har en ambivalens till det som de inte egentligen har något sted att uttrycka. I vart fall så la jag då, jag la nog Henrik syns att detta är mycket, men det viktigaste är ju att han inte älskar Elsa. För jag tror nog att han hade tålt mycket, men det vet de flesta här som säkert har varit levt i dåliga förhåll. Att hvis man är tvungen till att vara samman med ett människa som man kanske har stoppat att älska eller aldrig helt har älskat, så kan detta människa ofta börja gå in på nerverna. Alltså bara
ja, det är klart.
Och höra det människa tygge kan bli ulidelig, liksom. Och det är ju på en måte en den typen situation av ulidlighet som jag prövar att skildra, och det är det Ibsen gör i Hedda Gabler också, alltså maler upp en tillvärelse som är så förfärligt kedlig.
Ja, den är kedlig, alltså tråkig. Men man kan också tänka så här, och det kan man också göra med, om Hedda Gabler egentligen, att är de inte lite bortskämda? Alltså han har ändå fått ett arbete, han har en hustru, han har omtänksamma svärföräldrar, han ska bli pappa. Är han inte lite bortskämd?
Han är väldigt, väldigt, väldigt bortskämd, och han skyller på alla andra, och han har stor förakt för allt detta småborgerliga livet som det är lätt att på en måte kunna känna sig igen i, men som jag i mitt liv arbetar med icke och känna. För jag menar ju att det är vardagslivet som är människets kall, och gå runt och förakta alla trivialiteter som vi likväl är nött till att förhålla oss till. Det är en ohållbar existentiell däremåte.
Du är lite inspirerad av Wittgenstein, vet jag, på den här punkten.
Ja, eller särskilt, ja, både Wittgenstein, men också särskilt Søren Kierkegaard då.
Ja, precis. Ja,
som säger att det att vara ett ganska allmänlig människa är en stor uppgave. Och en tillitserklaring från oven, och det ska vi vara med allt vårt ansvar och all vår indelighet. Och han säger ett sätt att det är så många människor som bor i källaren hos sig själv, även om det är ledigt i de övre etager, vår utsikten är vi och perspektivet oändligheten. Och då snackar han inte om att bli president i USA eller jordomseglinger, men det är det att göra det liv du faktiskt lever till en meget allvarlig sak. Och det gör ju inte, det gör ju Henrik och inte Hedda heller. De är fulla av förakt för andra människor, men kanske det är en förklädd självförakt för självförakt. Förakt för andra människor skjuler väldigt ofta en självförakt.
Jag tycker att du gör det otroligt bra, beskriver, eller om man kan tolka Henrik som en symbol för hur det starka könet börjar bli det svaga könet. Nästan kvinnor marscherar fram, och män måste göra det där som kvinnor alltid har gjort. Och hur provocerade de känner sig av det där. Du gör det väldigt, 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 väldigt bra.
Och även den uttalade feministen Caitlin Moran, som är aktuell med nya romanen Konsten att bli känd, kom in på varför också hon intresserar sig för männen.
When I first started writing about feminism, the question I would get asked over and over again is, what about the men? What about men? Yeah. And at the beginning I would go, what about men? I'm doing women. Like, I'm doing 52% of the population. I'm team tits. Like, I'm just doing women. It would be the ultimate irony of feminism that if once having sorted out women, women then had to sort out men as well. Like, that's too many jobs for us. No. But over recent years, I started thinking, well, what is feminism supposed to be? It's supposed to be equality between the sexes.
Yes.
And we have different inequalities. So, but based on gender. So women, one in four of us will be sexually harassed or assaulted or raped. We are judged on our appearance. We are paid less. But for men in the UK, the biggest cause of death for men under the age of 50 is committing suicide. Men are judged by these absurd standards of masculinity. If you're short, if you're bald, if you're a fat man, if you don't get paid enough, you're not seen as a proper man. And these are problems of gender. It's about what a woman should be and what a man should be.
And what do you want to do for this
man?
Well,
over the last 120 years, women have changed challenged what women have constantly challenged what a woman should be. Feminism has been going, no, we should be able to talk about sex. We should be able to have jobs. We should be able to have an education. We should be able to vote. We should be able to wear trousers. We have changed what it is to be a woman by taking things that we see men do and going, well, why can't women do that as well? Men in the last 120 years have not done that. Men have not gone, well, we could take these female things of being able to talk about our emotional feelings, about talking about depression, about forming communities, about dressing differently. Men have not taken the things of women, but we have stolen the things of men. And that is because female things are seen as lesser. So you would be seen to become lesser if you were a man who became more feminine, whereas a woman is seen as greater by taking the things that are seen to be masculine. Mm. And this is because women are lower of lower status. So feminism can't go too far. A man who says feminism is going too far misunderstands how it will help him. Because the more powerful women become, the more respected women become, the more loved women are, the more brilliant albums that women make and brilliant films that they make that everybody loves, the more power women have and the less shaming it will be for men to start taking the things of women. So the ultimate goal is that we don't think of anything as being male or female. Everything is just the things that humans do. And we can take of it what we want. We can wear what we want. We can go where we want. We can talk about what we want. And we're just human beings rather than men and women. So this is what my next book is. I have tried to give feminism to men. Come and use the ways that we have changed our lives as women to change your lives as men, because I am pretty sure there are things about being a man that you hate as much as we hate things about being a woman. The book is about many things, but one of the things that I wanted to do was write about three different kinds of sex, which I believe is all the kinds of sex there are. I wanted to write about bad sex, which forms the main plot of the book. It's about a girl who is sexually shamed. She has sex. She's a teenage girl. She has sex with a famous man. He makes a sex tape of her. And then the reason it's called How to Be Famous is she becomes famous for this sex tape. People are gossiping about her. There are rumors about her. Her career and her reputation is being ruined. And she finds a way to cope with that and to triumph over it. And the thing about sexual shame for women is it's something that we are given. If you are sexually shamed as a woman, someone has given you the shame and you are supposed to carry it around and try and keep it secret. And with sexual shame, what you have to do is give it back and go, no, I haven't done anything shameful. You are shaming me. You have done the shameful thing. Yeah. You are an abuser. And how she decides to do that is she finally gets hold of the sex tape herself and she broadcasts it on stage in front of 2,000 people and she narrates her sex tape. And as I was writing the book last summer, that was what was happening around the world because the Me Too movement kicked off.
Exactly.
And it was almost as if an alarm clock had gone off in women's heads around the world going, we're not going to be sexually shamed anymore. We're all going to start talking about this. We're going to name it. We're going to put it out in the public and we will not cope with this anymore. So that's bad sex. That's the one kind of sex.
That's bad sex. What is? Let's speak about good sex. What is good sex?
Good sex. Yeah. So I wanted to end the book. I was like, what's the best finale for a book? Usually, you know, what's a happy ending? So let's have a literally happy ending. Let's finish with the best sex ever had. I have two teenage daughters now, and I was aware that when they go and look for sex, they get try and get sex information or see what sex is like, that they would mainly be finding pornography online. Yeah. And if you're a girl, it just doesn't look that nice. It's like, you know, people being strangled, being spat on, women looking like they're in pain. I was like, I don't want my girls to think this is what sex is. I told them all the time, pornography is not sex. That's why there's a different word for it. Pornography and sex are two completely different things. Pornography is two people at work. That's two people at their job. Like, that's not what sex is like. I hope that for you, sex will not be your job. So yeah. I was like, what I want them to find is good sex. So I was like, I will do that myself. I will write pornography for my children. And I know that sounds wrong.
It sounds a little bit strange.
Yes, but it's a long game. I wanted to write about positive sex and put it out there. And most writers are too scared to write about sex because it's very revealing about what you like. Like, it's embarrassing. And in the UK, we even have an award called the Bad Sex Award, where if authors have written a sex scene, it's like held up for parody. People laugh at it. There's an actual award that you're given for writing the worst sex scene. So most people will not write about it. And I was like, no, okay, I'm a busy mum. I will write some good sex. So I just wanted to write about sex that was joyful and funny. And my main inspiration was when I was pregnant, I was given a hypnobirthing tape, hypnosis for giving birth, and it talks you through the stages of giving birth. This is what will happen now. This is how it will feel. This is what you can say. This is what will make it better. And I was like, well, why don't I write a sex scene like that? So someone who's either a virgin or has never had good sex can read a description of sex from beginning to end with what might be good, what you can say no to, how you can talk to someone, what the vocabulary is and the language is. And so that was my main intention, was to write really cheerful, lovely, happy pornography.
Yeah, it is. It is both pedagogic and funny. I mean, that's the paradox of it. No one writes that well. It's like it's a kind of a new genre you have invented.
Yeah. Well, sex is funny. Yeah. I mean, when you think about it, like, you know, if you watch two people having sex and the noises you make and the things you're doing, it's ridiculous. You know, luckily you're very turned on and all the hormones are flowing. But if they weren't there, it looks like something clowns would do in a circus. It's it's an inherently comical act. So you've got to be aware that you're going to be laughing at your sex life at some point. And also that it should be a positive thing. There's a line in the book that I have quoted back to me the most by people who've read it, which is Johanna's just saying, I really hope for every woman that when she looks back on her sex life, she smiles. And I think, sadly, so few women can do that. It's more likely to be, oh, a bit of a wince, kind of, oh. But we should be able to look back on our sex lives and just smile and go, that was an exciting adventure. That was a fun thing. I'm glad I met him. That was a weird evening.
And you're laughing both at yourself and the other. It's not as if, I mean, the character, sorry.
No, absolutely.
She's laughing also at herself. It's not like it's evil laughter.
No,
or
God,
evil
no. There's no evil laughter.
No,
there is. At no point do I do evil laughter.
No,
I'm all about the positivity of the world. The world is a miserable place, let's face it. And I was like, no, it's enough. Your teenage years are enough of a big story. Every mistake, every bad thing that happens to her is a mistake that she's made that she gets herself into, and she gets herself back out of it.
Yeah.
Well, I think it's important to realize that all of your bad experiences are what make you who you are. So there's a bit in the book where she goes to, which happened to me, I went to Washington, D.C., and I went to the museum there, and there's a room full of jewels, like all the rubies and diamonds and emeralds, and it shows on a map where all of these precious jewels have come from. And when you see them on a map, how precious jewels are formed is it's places where something terrible has happened to the earth. Either a meteorite has hit it, or the two tectonic plates are crushing together, or there's been a volcano. Terrible cataclysmic pressures and things make precious jewels. And as I was looking at these jewels in this map, I thought, well, that's what happens to us. Every brilliant person I know has undergone massive pressure or had their life explode. That's what makes us precious jewels. That's what makes us diamonds and rubies and emeralds. The brilliant people have undergone these huge seismic pressures and changes.
Och förutom män och kvinnor är ju också stad och land ett motsatsförhållande som kan bidra till ett och annat problem. Något som Göran Greider kommer in på i sitt samtal med Marit Kapla om hennes landsbygdsskildring Oseboll.
Det har ju på något sätt seglat upp som en politisk fråga, konflikt, stad, land. Man förklarar ofta populismens framväxt och sådana saker med att klyftan mellan stad och land har ökat. Kände du när du skrev det här att du ville ut till försvar liksom av landsbygden eller något sånt där, eller var det mer en personlig inifrån kommande impuls så säga, som du ville absolut göra?
Ja, jag tror mer på det senare. Alltså, jag ville skriva en bok om Osebol, och det handlade om att det var just Osebol. Osebol är en by vid Klarälven i norra Värmland. Det är 13 mil söderut ligger Karlstad. Och det är 3 mil norr om Osebol ligger Branäs. Jag tror inte att jag ville försvara, men däremot så märkte jag när jag skrev och när jag läser högt i boken, så märker jag att jag blir arg. Alltså jag känner att jag upptäckte att jag var jättearg på att det är så få som vet hur livet ser ut i Osebol, och också hur världen ser ut från Osebols horisont. Det gör mig väldigt arg, och därför... Det är mycket det som Osebol är. Det är för att många rör sig mellan stad och land. Om du öppnar boken så hamnar du i Stockholms tunnelbana med en klottersanerare. Du hamnar i andra världskrigets Tyskland. Du hamnar i Ungern, på massa platser. Men, och människor som bor där, många rör sig mellan stad och land. Och har gjort, kommer fortsätta göra. Men att det är så ovanligt med att se världen från Osebols horisont... Det gör mig arg. Jag vill ju visa upp hur mångfacetterad en liten by som Osebol är. Och hur många sorters liv och åsikter och människor som ryms där. Det är inte ett dugg skillnad mellan livet. Alltså det mesta är ju likt. Det är väl det jag vill hoppas kunna förmedla. Förutom det specifika alltså på något sätt, vad ska jag säga? Jag tror att det blir mer polariserat helt enkelt på grund av att man inte känner till varandras, alltså man vistas för lite i varandras miljöer, och det gäller ju både inom en stad att man är för lite i de andra stadsdelarna och ser sin egen stad från den horisonten, och det gäller även nationellt.
Och från den lilla byn i Värmland tar vi oss till Paris med hjälp av Horace Engdahl och den franska 1700-talsförfattaren Retief de la Breton.
Jag råkade köpa den bok som jag bygger på i den här framställningen, en vad ska man säga, en serie reportage får man väl kalla det, som Retief de la Breton skrev på 1780-talet, som heter Les Nuits de Paris, Paris nätter. Jag köpte den i en bokhandel i Paris. Jag visste lite vagt vad det där var för en bok, men när jag började läsa blev jag helt förhäxad och skrev egentligen spontant hela den här boken i min anteckningsbok.
Alltså, du har intresserat dig för den första delen som, där han går omkring i Paris innan revolutionen. Revolutionen har ännu inte, den kommer senare. Och innan man kommer in på boken så tänkte jag höra, du kan ju en del om 1700-talet. Hur pass representativ skulle du säga att Retiefs syn på Paris är vid den här tiden?
Han är inte ensam om den. Och framförallt så har han en mycket betydande kollega som skriver om Paris i lite samma anda. Fast man kan man säga med en annan hållning. Och det är journalisten Mercier som gav ut ett stort verk ungefär samtidigt som heter Tableau de Paris. Det är ett fantastiskt verk där Mercier ger sig ut för att undersöka alla aspekter av Parislivet. Han beskriver alla samhällsklasser, han beskriver allt som händer på gatorna, han beskriver litterära livet, han beskriver även naturligtvis i viss mån nattsidan. Men han gör inte det som Retief de la Breton gör. Han går inte ut efter mörkrets inbrott. Så man kan säga att Merciers stora verk, som är beundransvärt, det handlar om Paris på dagen. Och jag kan tänka mig att det var den enkla förklaringen till att Retief bestämde sig för att göra tvärtom. Det vill säga att under 2 år så sov han på dagen och lät sin lakej väcka sig när det skymde. Och sen gick han ut och var vaken hela natten och strövade omkring i Paris och registrerade helt enkelt vad som inträffade omkring honom och skrev ner det varje morgon. Sen gav han ut det där verket och det trycktes i november 1788, det vill säga ett drygt halvår innan franska revolutionen, innan stormandet av Bastiljen. Och det är väldigt intressant därför att mot slutet av det så blir han vittne till upplopp i Paris i samband med bråk om det här så kallade parlamentet som fanns, en slags domstol som registrerade kungliga förordningar. Och vi vet ju idag att det där var förspelet till franska revolutionen. Det var själva upptakten. Det är en slags generalrepetition, fast den inte spårade ur på det sätt som sen skedde i juli 1789. Och därför är det så fascinerande att läsa Retiefs beskrivning av de där händelserna. Därför han kan inte på minsta vis se allvarligt i det eller föreställa sig att det här skulle komma och leda till en genomgripande förändring av det franska samhället. Han ser de här personerna som bränner ner vaktens kur på Bonneuf och som kastar sten på fönsterrutorna och som skränar mitt i natten som ett slags vanartiga barn och bara väntar på att gendarmerna ska komma och köra bort dem. Och därför så får vi en blick på det som egentligen redan är revolutionen, som är fullständigt oskyldig. Och det tycker jag tillhör faktiskt det mest fascinerande i boken.
Du skriver också om din skräckblandade förtjusning inför hans skräckblandade förtjusning för det han såg. För han var ju både polis, ska man säga, spion. Ja. Han var journalist. Han var ju också i mångt och mycket en psykoanalytiker. Ja. Låt oss tala lite om hans moral. Vad är det vi kan lära oss av hans moral? För han var ju både förfärad och fascinerad. Och inte bara det, vad finns det för skillnad mellan hans moral och din, om det nu gör det, om det finns en skillnad?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det har ju gått några hundra år, så att det är klart att vår syn på mänskliga handlingar är inte riktigt densamma som den Retief upprätthåller. Och han var ju inte heller representativ för sin tid. Han hade en mycket tillåtande syn på sexualiteten till exempel, det är ju alldeles uppenbart. Om man läser hans självbiografi, Monsieur Nicolas, så får man där veta att han gjorde sin sexuella debut vid 10 års ålder. Och med någon ungefär jämnårig flicka. Och han beskriver det här pastorala livet som barnen lever i en liten by en bit ifrån Dijon i Bourgogne. Och där det inte finns någon synd och skam överhuvudtaget. Och det präglade honom för hela livet, skulle jag vilja säga. Så att, visserligen så kan han skriva ganska kritiskt om de sociala problem som uppstår till exempel genom prostitutionen. Men han har aldrig någon idé om att sexualitet skulle kunna vara ett brott. Oavsett egentligen hur den ser ut.
Man gillar inte Marquis de Sades sexualitet. Han tar ju stort avstånd från den sorts libertinage.
Det kan man ju säga att han gör, men man ska ju komma ihåg att han och de Sade var rivaler. De var konkurrenter på litteraturscenen. Och där var de Sade hade ett övertag. Han var ju markis. Och Retief var bondson.
Ja, fast royalist.
Det finns
också.
Ett, jag vill säga att klasshat är för mycket, men det finns en blick underifrån som gör att Retief har svårt att tåla markisen. Samtidigt som han är väldigt fascinerad av honom och tävlar med honom hela tiden.
Och moralen verkar som någonting som hela tiden omförhandlas. Hur kodifierades moralen på den tiden och vem var det som kodade moralen i dåtidens?
Man kan säga i grund och botten är det ju kyrkan naturligtvis. Ja. Men vid den här tiden så har kyrkan inte riktigt den makt som den hade 100 år tidigare. Det har brutit fram intellektuella rörelser av olika slag som försöker formulera en sekulariserad moral. Och framförallt så har det skett en slags upplösning av förbuden på många områden, ungefär som den som vi har upplevt i modern tid. Kanske inte just nu, eftersom vi lever tvärtom då, i en tid då moralisterna slår till med extrem brutalitet. Men låt oss säga för 20 eller 30 år sedan. Och då kan man säga att Retief är kanske den som artikulerar denna moraliska frigörelse på det allra mest hämningslösa sättet av alla franska författare.
Är han då en moralisk relativist, skulle du säga? Eller...
Nej, egentligen inte, därför att han tror ju ändå på dygden. Han tror framförallt på naturligheten. Och han står i vissa avseenden Rousseau ganska nära, fast han ogillar Rousseau. Och det är också ett konkurrensförhållande där. Hans enkla poäng är den att allt fördärv har sitt ursprung i förekomsten av stora städer.
Ja, han föredrar i provinsen, där är ju allting mycket bättre och där är folk dygdiga, familjen håller ihop och även om de nu blir rika och tjänar pengar, vilket inte är så viktigt, så vet de att de hushållar med detta och liksom beter sig som goda människor där. Ja.
Man kan ju säga att det finns två nivåer hos Retief, därför att den ena är ju berättarens nivå, och om man tar hänsyn till hans författarskap så består det ju i väldigt hög grad av vad vi skulle kunna kalla för osedliga skildringar. Det gör ju även hans självbiografi för övrigt. Han var ju ganska vidlyftig i erotiskt avseende även som person. Men sen finns det ett annat plan som är, låt oss säga, det filosofiska planet hos honom. Och där vill han ju tävla med de stora upplysningsfilosoferna, med Diderot och Rousseau framförallt, genom att göra sig till talesman för någon slags abstrakt begrepp om den dygdiga människan, den rena människan. Och därför så ser han sig tvungen att regelbundet bli upprörd. Alltså upprördheten är ett återkommande inslag i de här nattvandringarna som Retief genomför. Och det han framförallt blir upprörd över, det är när unga kvinnor råkar i fara. Det vill säga när de attackeras av lömska förförare av olika slag eller människor som helt enkelt kidnappar dem och våldtar dem. Men framförallt de som lurar in dem i olika sammanhang där de kommer att mista sin oskuld och så småningom kanske rent av bli prostituerade. Och det där återkommer i väldigt många av episoderna i den här boken. Så ofta att det är lite suspekt. Därför att han blir samtidigt alldeles uppenbarligen väldigt upphetsad av att observera de här vad ska vi säga, den här varnarten, och han ingriper ofta personligen och räddar de här flickorna, och alltid i allra sista ögonblicket eller till och med lite för sent, och man vet inte riktigt på vilken sida han står, om det är upprördheten eller upphetsningen som överväger, och egentligen så är de samma sak, de smälter ihop.
Vad hade han sagt om vår tid och framförallt om MeToo-rörelsen?
Ja, jag tror att han hade kategoriskt ställt sig på MeToo-rörelsens sida och försökt överbjuda den i moraliska tirader, men samtidigt gärna ville att vara med i de tillfällen då de här sakerna hände. Och skulle ha varit väldigt besviken om man gick miste om de situationer där kvinnor blev trakasserade eller föremål för onödiga kommentarer eller till och med våldtagna.
Och det var Claes Wallin och Cinziana Ravini som pratade med Horace Engdahl på bokmässan. MeToo och moraliska frågor stod också på dagordningen när Åsa Linderborg mötte en ganska så nervös Fredrik Virtanen i Aftonbladets monter för att prata om boken Utan nåd och anledningen till att han skrev den.
När du kom här, Fredrik, så såg jag hur nervös du var. Det är jobbigt för dig att sitta i den här stolen här.
Ja, det är jobbigt med... Alltså jag har ju utvecklat, på grund av det här, något av torgskräck. Jag undviker ju helst folkmassor. Och sen kommer man här och det här är ju så mycket folk så att det är jobbigt faktiskt. Jag är onödigt nervös.
Den här boken har ju två stycken före och efter. Skulle jag säga i alla fall. Ett liv innan du träffar din fru och sen efteråt. Och sen så ett liv som är innan MeToo och efteråt.
Ja.
Jag minns ju när du slog igenom, Fredrik. Men jag minns ju också när jag började på Aftonbladet. Då har ju du redan jobbat där flera år. Det var då Aftonbladet verkligen steg till skyarna. Upplagan bara öka. Vi var först ut på nätet. Vi var först in i framtiden. Samtidigt så blev Stureplan också liksom the place to be. Ja. Och Fredrik Virtanen sköt också i höjden samtidigt. Håller du med om den beskrivningen? Stureplan, Fredrik Virtanen, Aftonbladet liksom levde i symbios.
Ja,
i en storhetsgalenskap.
Ja, det, jag har inte tänkt på det så riktigt. Eftersom jag är så ödmjuk. Men visst, jag var med om den resan och blev ju mer och mer lanserad. Och från att vara redaktör då, alltså chef för tidningen Puls, och Nöjet var jag chef för ibland, så blev jag ju även den stora tyckaren i någon popkultur liksom. Och blev väldigt exponerad.
Du skriver i din bok om de här första åren på Aftonbladet att du betedde dig svinigt och galet festande, och berätta lite grann om hur såg ditt liv ut när du inte skrev text. Vad gjorde du då?
Ja, framförallt var det några år i mitten av början av 2000-talet, 2005, 2006 egentligen. När jag var en liten tv-stjärna i Studio Virtanen som gick på TV8. Och sen hade jag den här bloggen då som var den första stora bloggen i Sverige. Bloggar hade just slagit igenom, så min var den mest lanserade bloggen. Och sen blev jag även tv-programledare. Så då var jag jäkligt hög på mig själv och knarkade kokain och alkohol i enorma mängder. Samtidigt då som jag klarade av att sköta mitt jobb och så. Det gick att kombinera det här nöjeslivet med sprit och kokain och sexlivet. Men jag var då... Jag var lite av en... Ja, jag hade groupies liksom. Jag var den typen av... I en liten krets i Stockholm såklart. Och det där lät jag stiga mig över huvudet och levde ett jävligt dåligt missbrukande liv. Då 2006 var väl själva peak-skit. Och samtidigt då som jag var framgångsrik eller föreföll framgångsrik, så var jag bara fylld av självhat och otillräcklighetskänslor och depression. Det är självmedicinering ofta det börjar med. Eller först festar man ju för att det är kul. Nu är det fredag, nu ska vi ta en lina och gå på Stureplan. Till sist är det svårt att komma ner från det där festandet. Man utvecklar ett missbruk. Men vad det berodde på att jag festade så mycket. Jag hade ju roligt också, så att säga. Mm.
När jag läser de där kapitlen i din bok så får jag nästan lite känslan att nästan koketterar över hur svinigt det var. Vill du att man ska lite bli avundsjuk på det livet som du hade?
Jag tycker att jag... Ja, jag tycker att man kan få bli provocerad av det. Att jag har den tonen delvis.
Ja, det har du faktiskt.
Ja, för det är medvetet. Alltså, att jag, om jag bara sitter och pissar på mig själv eller låtsas som att jag faktiskt inte gjorde det jag gjorde. Och får man säga knulla på bokmåten?
Man får säga knulla här, för det här är en kulturradikal...
Ja, och jag skriver hur oerhört mycket samlag jag hade och sådana saker. Liksom, ja. Som kan uppfattas som skrytning. Och det är kul, tycker jag, om någon tycker det.
Ja, men vad hade du för kvinnosyn? Det är det jag vill veta.
Ja, det där är ju alltid en intressant fråga med kvinnosyn. Som jag skriver i boken så var ju min kvinnosyn att kvinnorna satt på en pedestal, att jag såg upp till kvinnorna, att de skulle ge mig bekräftelse. Medan de då kanske såg en makthavare som var jävligt stor och cool själv. Liksom. Och den där diskrepansen försöker jag beskriva hur det var kvinnor som jag ville få bekräftelse för. Det var därför jag hade så mycket samlag, för att då blev jag godkänd av en, och sen var det en massa tjejer jag aldrig fick som jag egentligen gick och bittrade mig över. Min kvinnosyn, jag är ju ideologiskt erkänner ju att vi lever i en misogyn värld, alltså att det är ett kvinnohat, och det är jag mycket medveten om. Och att man är en del av det där mönstret, men det skulle ju inte, det är många som inte skulle hålla med mig om det, men det är en socialistisk syn, eller min typ av feministiska syn. Men, och sen får man också skilja på den höga och påtände Fredrik och den nyktre Fredrik, som är arbetsledare, och jag menar, jag kan säga plumpa saker även när jag är nykter, det vet ju du faktiskt.
Det vet vi som jobbar på Aftonbladet.
Jag tycker det är liksom kul.
Det kan jag också göra. Kanske.
Men det gör jag verkligen inte bara mot, då är det ju lika mycket mot män. Så det är kanske en allmän människosyn, eller jag har missuppfattat mänskligheten.
Mm. Hur känns det att få knulla jättemycket bara för att man är känd?
Det känns ju inget vidare, liksom. Det gör ju inte det. Det är därför man inte blir lycklig av det livet. Och därför det knarkas mer. Och varför vill den här tjejen vara med mig? Nej, det vill hon ju inte egentligen. Hon ville bara få hem Fredrik Virtanen en kväll. För det var en kul berättelse eller vad fan som helst. Nej, det känns inget vidare. Å andra sidan, att vara oknullad i Motala var heller inget roligt.
Nej, det är klart. Nej, det är klart. Men du, och sen så bara rycks mattan under fötterna på dig. Och det är den 16 oktober. Vad är, då förändrar ditt liv för alltid. Du får berätta vad det är som händer.
Vad som händer då är att en person som jag kallar Instagram-kändisen i boken.
Ja, du vill inte nämna hennes namn, så då gör vi inte det. Varför namnger du inte henne?
Du vet den Alvar Kjermanleken av Hjalmar Söderberg.
Ja.
Ingen idag vet vilka de personer det handlar om. Men då visste ju alla vilka det var som var förebilder.
Ja.
Så nu jämför jag mig med Hjalmar Söderberg.
Mm.
Ja, i alla fall, då lägger hon ett utlägg på Instagram som står: Fredrik Virtanen var den mäktige medieman som drogade och våldtog mig 2006. Och det där har hon hållit på med flera år, men hon har aldrig sagt mitt namn förut. Jag hade till och med bett henne att polisanmäla mig när hon gjort det här förtalet, och saken hade utretts och lagts ner. Men vad som händer här nu är just då, eftersom jag var en sån skribent, en, vi kan kalla det PK-sosse, så blev jag väldigt hatad av högerradikalerna och de här då framväxande Instagram-feministerna. Det då Mia Skäringer till exempel, Camilla Läckberg, spred vidare det här uthängningen av mig. Och det var som undliga som hände framför allt var att media, och detta är unikt i Sverige, svensk media havererade. De använde anonyma källor, de publicerade namn och bild. Inte en enda kvinnas utsago kunde vara falsk just då, under oktober-november 2017. Det var en helt unik tid i svensk historia. Och jag stod som en av de här männen i centrum för det. Och då eftersom sociala medier lyckades driva riktiga medier framför sig. Den här stormarna att publicera det här svinets namn, hänga ut honom, kom både då från högerradikalerna och från vänsterfeministerna eller Instagramfeministerna. Så aldrig någonsin tidigare i historien har de här två grupperna haft något gemensamt att hata, och det var jag.
Ja, nej, det var ju drevets logik att någonting börjar på Flashback som hämtas upp av högerextremister, som sen hämtas upp av mainstream media, och sen så kommer vänsterpressen och drämmer i allra värst på slutet, ja. På slutet där. När det här hände så upptäckte jag hade inte ens ditt mobiltelefonnummer. Vi har aldrig umgått, så jag tycker det är ganska viktigt att säga det, för vad jag fick lära mig under den här processen som var väldigt jobbig för Aftonbladet, det är att lära mig vad det här begreppet betyder, att man ska skilja sak från person. För jag kände inte dig, och jag vet inte vad som har hänt den där natten där Instagram-kändisen säger att någonting har hänt, men det här måste ändå kunna bevisas rättsligt för att man ska kunna skriva om det. Du rabblar lite hastigt förbi det här, men första gången som Instagram-kändisen påstod det här så sa du, då tycker jag att du ska polisanmäla mig så att vi får reda ut det här juridiskt.
Precis så var det.
Och då lades det ner.
Ja, sen startade de faktiskt en väldigt duktig, gedigen polisundersökning, en förundersökning. Men sen som då lades ner för att det inte gick att bevisa vad som hade hänt och någonting. Så jag blev liksom aldrig dömd, eller jag blev friad. Det blev ingen rättegång.
Men vad säger du till dem som säger att alla har rätt till sin historia? Att Instagram-kändisen, det här är ju någonting som hon verkligen menar att hon har upplevt. Hon har väl rätt att berätta det? Vad säger du till dem?
Ja, nej, alla har inte rätt att berätta sin historia på det viset när det kränker andra. Jag menar, då skulle vi ha ett samhälle, och det har vi ju tyvärr delvis redan, där du känner dig kränkt av någon kompis, och sen skriver du att din kompis hon brukar snatta i butiker. Det vet jag. Fast det gör hon inte alls. Det är din privata hembegär. Det där samhället lever vi i när alla kan vara publicister. Och sen visst, hade hon skrivit det en gång kanske, men nu är det dessutom uppe i mellan 70 och 100 gånger hon har gjort det. Så det här är ingen nytt det. Men det är komplicerat såklart med yttrandefriheten och berätta sin historia i kombination med rättssäkerheten och den som blir anklagad.
Men vi har ju en förtalsparagraf. Ja, du vet, jag är ju varm förespråkare för yttrandefrihet, men det finns ju också gränser. Man får ju inte förtala såklart. Men vad jag kan fundera över, nu kommer det ju, börjar ju snart förtalsrättegången mot Instagram-kändisen. Ja, det är mycket folk här, Fredrik, du tittar omkring. Den börjar ju snart i höst. Varför har du inte anmält också Mia Skäringer och de här som har flera hundratusen följare i sociala medier? Det är de som har gett Instagram-kändisens påstående vingar så att det flyger.
Ja, det kommer nog hända. Alltså, det finns en plan för det där. Men dels är det så att polisen vanligtvis inte tar upp förtalsfrågor. Det anses vara civilprocess att man ska göra det privat. Men Mia Skäringer och Camilla Läckberg kan nog, efter att Instagram-kändisen är dömd, kan de mycket väl se fram emot ett kravbrev på ersättning för förtal.
Alltså det som händer sen, man bara pratar om en mediekändis och bla 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 bla, eller Aftonbladet-profilen fick det heta ett tag och så. Och sen efter några dagar så bestämmer sig ändå Expressen för att de ska publicera namn och bild på dig på löpsedel, en 6 sidor lång artikel. Du och familjen, ni ska ju fly landet till Egypten, och barnen möts för de här löpsedlarna. Hur?
Ja, den där är ju...
Det är tung läsning. Jag minns ju hur det var. Men det är...
Jo, nej, men jag och barnen och frun skulle fly från sociala mediedrevet framför allt, och även riktig press som hade skrivit just Aftonbladet-profilen. Men sen då, när vi på morgonen när vi står på Arlanda och ska åka iväg, då ser vi de digitala löpsedlarna i taket. Fredrik Virtanen, historien om Fredrik Virtanen drog... Ja. Och så min fru får då ta barnen och skydda dem så att inte de ser den här löpsedeln. Och jag tror inte de gör det. Eller de ser den, men de fattar väl inte vad det handlar om. Liksom. Och de är ganska...
Så pappa är i tidningen jämt.
Ja, pappa är i tidningen jämt. Men jag brukar inte vara på löpsedlar vanligtvis. Mm. Men Det där är helt dramatiskt. Vad som dessutom händer är att Aftonbladet då ringer upp och säger, nu måste du uttala dig. Nu måste du... Jag vill inte, säga jag. Jo, du måste, säger Magnus Ringman. Så då gör jag en intervju i den situationen också. Jag använder ordet tölpaktig ungefär 500 gånger, vilket många gjorde sig lustig på. Alltså, alla ansåg sig kunna göra sig lustig på min bekostnad också. Det är också vad som händer. Man vill utlägga som ett skämt, en pajasfigur som vem som helst kan pissa på. Det är så riktigt obehagligt. Liksom.
Men vad jag tänker på, du skriver i boken att om MeToo hade börjat och du inte hade varit ett föremål, så är du inte säker på att du hade försvarat pressetiken och rättssäkerheten. Du kanske hade varit en av de vargarna som hade ylat högst.
Ja, jag funderar kring den frågan. Ja.
Är du sån, är du opportunist, Fredrik?
Nej, men pressetiken,
det är min fråga då.
Jag hade aldrig, som jag skriver, erkänt löpsedelsmorden. Alltså, det vill säga, pressetiken hade jag alltid tyckt att det
var
helvete.
Men den hänger ihop med rättssäkerheten. De är ju helt intimt förknippade här.
Ja, men vad jag menade var att frågan är, jag skulle snarare, som alla andra, vara tyst då, tror jag, för att inte vilja dra oss in i skiten själv. Det var ju så det var. Det var ju ingen mer än Aftonbladets kulturredaktion som vågade vara kritiska då. Och hur jag hade själv gjort, ja, jag vet inte. Jag hade nog backat ur rummet, men jag hade ju inte lynchat Martin Timell. Det hade jag aldrig någonsin hänt. Det är jag helt säker på.
Du var ju som jag sa, jag menar verkligen det. Du skrev otroligt bra om just jämställdhetsfrågor. Känner du dig svik? Och du var ju liksom, uppfattade dig som feminist, och högerpopulisterna, högerextremisterna, de försökte ju nöta ner dig med det där. De hatade dig för det där.
Ja.
Och sen så hamnade du i en situation där Instagram-feminister kallar du dem för, men jag skulle säga du bredare spektrum av feminister än så, och högerextremister och den liberala pressen gör gemensam sak här. Att du förbannar på pressen, det förstår jag. Du förstår upplag i kriget, att det är en kamp om marknadsandelar. Men hur är ditt förhållande till feminismen som rörelse och tankeprojekt idag?
Ja, nej, jag har inte ändrat mig i min feminism, men däremot så inser jag ju varför allt färre män vill kalla sig feminister nu, för nu är den verkligen nedsmutsad i Sverige. Den är förknippad med den här radikala, en dårvänster, radikal lynchjustis som jag tror skadar jämställdheten på sikt i det här landet väldigt mycket. Och det berodde ju på medierna att mitten inte höll här. Alltså den liberala mitten lät sig ju gå med i den här, i dessa, de här är extremister också, men här var det okej, för det var en god sak att vara extrem här. Så pressen gick med på och erkände deras lynchningar och körde vidare. Det hade ju aldrig hänt om de varit högerextremister, såklart. Och visst, nazister är betydligt farligare än radikalfeminister, men principerna är de samma.
Har du fått en annan syn på media? Skulle du vilja bli journalist igen, eller har du fått en sån knäck vad gäller förtroendet för den här professionen att du känner att det är omöjligt?
Ja, för fan, nej. Jag ska inte hålla på med... Jag ska skriva thriller nu i murvelmiljö.
Ja, det är helt underbart, Fredrik. Ja. Då avslutar vi med det, för att då är du välkommen hit. Ja, nästa år kanske med en ny bok.
Förhoppningsvis kommer den ut nästa höst, om jag hinner.
Tack för nu då, ja. Säger vi.
Sist här hörde vi Åsa Lindeborg i samtal med Fredrik Virtanen. Och det var allt från Aftonbladet Kulturs podd för den här gången. Jag heter Cecilia Djurberg, och om du vill prata med oss så går det bra att mejla till redaktionen på kultur@aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!